Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Många alternativterapeuter, de hävdar för sina klienter att de ska skräddarsy en behandling som är unik för den individens speciella problematik. Och om jag skulle få en sån rekommendation så skulle jag bli jättenervös. För hur kan då terapeuten veta att det där kommer att fungera på mig?
I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public.
Varmt välkomna åter till ett nytt avsnitt av Sjuka Fakta, podden som tar dig genom myter och föreställningar om kropp och hälsa med hjälp av Sveriges ledande expertis. Vi är idag i Uppsala för att ta oss igenom ett ämne som personifierar mångas uppfattning av fake news och selektiv informationsspridning inom hälso- och sjukvården. Vi ska i detta avsnitt prata om alternativmedicin. Och dagens gäst och expert är ingen mindre än Dan Larhammar. Dan tog en apotekarexamen 1980 vid Uppsala universitet. Där stannade han sedan kvar och forskade till sig en doktorstitel och senare en tjänst som professor i molekylär cellbiologi. Mellan åren 98 och 2004 så var han ordförande i föreningen Vetenskap och folkbildning och han har ägnat en stor del av sitt yrkesliv till att granska alternativmedicin. Han har under åren mottagit priser för sitt främjande av vetenskaplig kunskap. 2016 blev han årets farmaceut och han valdes 2007 in i den Kungliga Vetenskapsakademin där han sedan 2018 är preses, alltså ordförande. Varmt välkommen Dan till Sjuka Fakta.
Tack så mycket.
Du, vilket är ditt tidigaste minne av att komma i kontakt med alternativmedicin?
Ja, det måste ha varit när jag själv gick forskarutbildning. Då minns jag att farmacistudenterna här i Uppsala hade bjudit in en föreläsare från antroposoferna. Han berättade först att i många fall så har inte antibiotika någon skillnad i effekt gentemot placebo. Det här var väl i början på 80-talet. Och sen berättade han då att de antroposofiska metoderna var lika bra som läkemedelsbehandlingen. Men han hade ju nyss sagt att de var inte bättre än placebo. Så därmed så underminerade han sin egen slutsats.
Var det då du bestämde dig för att fokusera på det här? Eller vad fick dig att vilja ägna så mycket fokus åt just alternativmedicin?
Och det kom långt senare. Det var när jag hade fått min professur 1994 och flyttade till institutionen för farmakologi, medicinsk farmakologi. Och vi hade en extern föreläsare som på läkarprogrammets kurs i farmakologi berättade om alternativmedicin. Och jag gick dit och lyssnade på föreläsningen. Och han berättade om studier som var gjorda som skulle visa att det var effekt av olika artpreparat och annat. Och när jag kollade upp de där referenserna så visade det sig att de styrkte inte det han hävdade. Och det var alltså flera överdrifter i hans föreläsning. Och det beslutades då att vi kunde inte ha honom som inbjuden föreläsare längre. Och så fick jag i uppdrag att istället försöka ge en mer evidensbaserad kritisk syn på alternativmedicin. Så jag fick läsa in mig på området då. Och Samtidigt så blev jag intresserad av det eftersom min egen forskning handlade om aptitreglering. Och i den branschen så förekommer det ju väldigt mycket humbug i marknadsföringen där man lovar guld och gröna skogar med bantningspreparat. Så att de här två processerna parallellt konvergerade in mot ett allt större intresse för fenomenet alternativmedicin.
Vilken tror du är den största missuppfattningen inom alternativmedicin?
Det är svårt att välja för det finns så många. Många av de preparat som säljs idag i homeopatibutiker och homeopatiapotek, många av de produkterna är så utspädda så det finns alltså ingenting kvar av det man startade med. Och sen har fabrikanterna fortsatt att späda hur många gånger som helst efter det också, så man har spätt vatten med vatten. Och det här är ju förstås en fullständigt löjlig hantering. Och ändå så är det många företag, alltså det här är en miljardindustri världen över, så det är många företag som fortsätter lura folk på det här sättet, skyddade av lagstiftning i många länder, inklusive EU. Och det är många personer som tror att det här hjälper. Men de eventuella effekter man ser, det är ju förstås placeboeffekter. Och det finns många studier som visar det.
Ja, och nu är du direkt på att, men för att försöka nyansera bilden lite, så har jag också när jag gjort mina efterforskningar sett att det finns de som upplever dig som någon slags häxjägare. Som då, citat, slår ner allt som inte passar in i din vetenskapliga världsbild. Hur besvarar du den kritiken?
Det som vi måste sträva efter när vi ska behandla människor och djur, det är metoder som fungerar bättre än placebo. Föreställ dig att vi hade nöjt oss med placeboeffekten från 1850-talet och framåt när medicinen började göra verkliga framsteg. Var skulle sjukvården stå idag i så fall? Ja, perspektivet blir ju fullständigt skrämmande. Det är klart att vi hela tiden i vår forskning måste sträva att åstadkomma någonting mer än bara en upplevd effekt. Den ska vara reell också, särskilt när det gäller allvarliga sjukdomar. Och det bästa sättet att åstadkomma det är med de vetenskapliga metoderna. Ingen har lyckats komma på något annat sätt att föra kunskapen framåt på det sättet. Och den vetenskapliga medicinen har ju en fantastisk meritlista från mitten på 1800-talet och framåt när det här började ta fart ordentligt. Men det har ju förstås varit en gradvis process, och metoderna har ju förbättrats kontinuerligt sedan dess, och fortfarande så finns det många förbättringar att göra i behandlingsmetoderna. Men det är otvivelaktigt så att den vetenskapliga strategin här har varit mycket bättre än alla andra som finns, inklusive alternativmedicin eller folkmedicin eller vad vi kan tänka oss.
Ja, och mycket inom det här området handlar ju, som jag har förstått det, om tro. Vad tror du är nyckeln till att få någon att se över sin nuvarande uppfattning? För det är ändå någonstans det som mycket av den här forskningen och ifrågasättandet syftar till, antar jag.
Ja, vi strävar ju hela tiden att hitta de allra bästa förklaringarna till saker och ting. Och ibland så går ju det emot etablerade uppfattningar. Och det är ju det som vi forskare tycker är mest spännande i allmänhet.
Så idag är ju då, har väl alla förstått vid det här laget, målet att vi ska ge oss in i denna anfader till allt vad heter medicin och behandling. Vi kommer ju inte ha möjlighet att ta oss igenom allt, men planen för avsnittet är att ta oss igenom några stora föreställningar, få lite förståelse för detta ämne i stora drag, samt kika lite närmare på ett par behandlingar som är vanligt förekommande. Och som i många andra avsnitt så är det fem stora föreställningar som håller oss inom ramen för att jag inte ska sväva iväg allt för mycket. Och för det här avsnittet tänkte jag att de skulle vara följande. Alternativmedicin är naturligare för kroppen och därigenom potentiellt mindre skadligt. Grunden till all medicin kommer från växtriket och det vi idag kallar alternativmedicin. Alternativmedicin bygger på samma kunskapsgrund som naturvetenskapligt baserad medicin. Alternativmedicin är aldrig verksamt. Den som tror på alternativmedicin är faktaresistent. Känner du igen de här föreställningarna?
Ja, det är frågor som dyker upp ibland det här.
Ja, För att alla ska börja lite på samma utgångspunkt så tänker jag att vi börjar med kanske en naturlig startfråga. Vad är alternativmedicin?
Det är inte helt enkelt att definiera. Jag brukar lite provokativt säga att alternativmedicin är behandlingsmetoder som inte har tillräckligt med belägg eller evidens för att de fungerar. Och jag brukar också skynda mig att lägga till då att det kan förefalla rätt brutalt att ha en sån negativ definition. Men egentligen är det inte så konstigt, för att om de här metoderna hade haft evidens för att de fungerar, då skulle de inte behöva kallas alternativa. Alternativmedicin som fungerar är kort och gott medicin. Men det är också viktigt, tycker jag, att ha en mer öppen syn på olika metoder. För att om vi vill åstadkomma det bästa möjliga i sjukvården, så ska det ju egentligen inte spela någon roll varifrån idéerna eller metoderna kommer från ursprungligen. Det viktiga är ju att de utvärderas ordentligt, och så får vi se om de håller måttet, om de har tillräckligt med effekt i förhållande till biverkningarna och ja, i förhållande till kostnaderna också då. Det måste vi ju beakta i någon mån. Och att vi vill jobba på det här sättet är ju för att allting strävar ju att ge det bästa möjliga för patienterna, att ge behandlingar som fungerar. Och det kan man ju säga, det är ju väldigt oschysst mot alternativmedicinen, att så snart den visar att den fungerar så försvinner prefixet alternativ och så blir det medicin. Men då brukar jag kasta ut den retoriska frågan till åhörarna när jag föreläser om detta. Kan ni komma på någon metod som har tagit det steget och gått från att vara alternativmedicin till att bli allmänt accepterad? Och det vanligaste svaret som dyker upp då, det är akupunktur, som ju har en hög grad av acceptans inom sjukvården. Och en hel del av den akupunktur som erbjuds ges väl inom ramen för den så kallade skolmedicinen. Men om vi då granskar de senaste 10-15 årens noggranna studier av akupunktur med mycket bättre och mer relevanta kontroller, så måste vi faktiskt sätta frågetecken efter akupunktur, om det verkligen åstadkommer någonting mer än placebo. Den här processen pågår ju ständigt, att vi prövar och omprövar de metoder som används i sjukvården. Och kommer det något bättre, eller om något visade sig inte vara mycket bättre än placebo, ja, då överges de. Det kan ta lite tid ifall det är invanda metoder, men processen äger ändå rum. Det är någon slags renhållningsarbete, att vi strävar efter att använda det bästa möjliga.
Och det är väl bra, tänker jag.
Absolut. Och återigen, det är ju patienterna som står i centrum, och det är för deras skull man strävar dit hela tiden.
Och var, om det går att göra en sån återgivning, var kommer liksom alternativmedicinen ifrån?
Ja, så det är en ganska svår fråga att besvara också. Så begreppet alternativmedicin, det lär ha dykt upp så sent som i början på 70-talet. Och det var väl då en förgrening av den här allmänna rörelsen att ifrågasätta det som var etablerat, och i synnerhet etablissemanget. Det var en motrörelse med en del rötter i New Age. Det blev återigen populärt med astrologi och kristaller. Och en del av de där metoderna hade ju då terapeutiska medicinska målsättningar och pretensioner. Och det var väl ungefär i den vevan som begreppet alternativ medicin föddes också. Men de metoder som då kom att inkorporeras i detta begrepp, de kunde ju vara mycket, mycket äldre än så. Akupunkturen då brukar ju beskrivas som en 2000-årig metod, även om de kom till Europa kanske först på 1800-talet och sen tog fart ordentligt först från 1970-talet och framåt. Så det var alltså en folkmedicinsk metod. Och det är ofta så att det som är folkmedicin i ett land och som sen importeras till ett annat geografiskt område kan då komma att betraktas som alternativ medicin i den nya kulturen. Så de här begreppen, de går in i varandra, och det är inte alltid så lätt att hålla dem isär.
Nej, för jag tänkte fråga det som är nästa fråga. Om det är så väldigt utbrett och till och med i ett samhälle accepterat, varför kallas det då alternativ?
därför att det inte har evidens och därmed inte stöds av professionen, den etablerade kunskapen och de myndigheter som har att övervaka att det här sker på bästa möjliga sätt för patienternas skull.
I samma korg som akupunktur hittar vi också kiropraktik och massage som exempel på andra alternativmedicinska metoder som inte bara rör, för många tror jag kan förknippa alternativmedicin med örter eller kapslar eller någonting man på något sätt konsumerar, men att det också kan röra sig om olika behandlingar. Hur ligger det till i det här fallet med massage och kiropraktik?
De skiljer sig åt. Kiropraktik är ju väldigt speciellt på så sätt att det är ett kiropraktor är ett legitimerat sjukvårdsyrke. Så där de står ju under Socialstyrelsens kontroll och måste då följa vissa riktlinjer. Och det är förstås många kiropraktorer som är oerhört skickliga när det gäller rörelseapparaten. Men det här varierar mellan länder och i vissa länder är utbildningarna till kiropraktor bemängda med alternativmedicinska och fullständigt orimliga idéer. Och kiropraktiken från början hade också en rad fullständigt orimliga hypoteser från grundaren. Så i bästa fall så har den utvecklats till att bli en evidensbaserad metod. Men man kan många gånger ifrågasätta evidensgraden för det som kiropraktiken används för att behandla. Men det är nog så att det finns en väldigt stor spännvidd mellan utövarna där i vad de anser sig kunna åstadkomma med kiropraktik. När det gäller massage så handlar det ju väldigt mycket om vilka anspråk som massörer har. Alltså, de flesta människor tycker ju om när man tar på dem, så att bara beröringen kan ju ge en positiv effekt. Men om det dessutom finns långtgående medicinska pretensioner i behandlingen, då måste det ju till studier som visar att de effekterna finns. Och ibland så verkar det som påståendena är överdrivna när det gäller vissa massagemetoder.
Och många upplever ju, och det är vi ju ändå inne på nu, att de blir hjälpta av olika behandlingar som de finner via andra kanaler än just den etablerade sjukvården. I vilken utsträckning plockar sjukvården upp dessa?
Det beror förstås på vilken sjukdom det handlar om. Så det måste man nog bedöma från fall till fall. Vi läser ju ibland i veckopress och i kvällstidningarnas helgbilagor om hälsa om personer som har funnit sig illa bemötta av den etablerade sjukvården. Misstrodda, de har inte fått de behandlingar de har önskat. Och så har de kommit till en alternativ terapeut och upplever där att de har fått gehör för sina förväntningar och upplever sig sedda och har fått ett bättre välbefinnande av behandlingen från alternativterapeuten. Och så kan det förstås vara i enskilda fall. Den etablerade sjukvården är hårt pressad. Och om det då är komplicerade diagnoser, alltså sjukvården idag kan ju inte ställa diagnos och erbjuda behandlingar för allting. I så skulle vi inte behöva forska någon mera på behandlingsmetoder. Men det finns mycket kvar att förbättra och att upptäcka. Och då är det kanske naturligt att en del patienter vänder sig till alternativa behandlingar i förhoppningen att de ska fungera bättre. Men detta till trots så visar enkätundersökningar att det är ingen större misstro mot den etablerade skolmedicinen som gör att människor söker sig till alternativmedicinen. Undersökningarna visar att de som är sjukliga, de använder både skolmedicinska och alternativmedicinska behandlingar. Så de gör alltså vad de kan för att förbättra sin hälsa. Och det är väl i grunden positivt.
Vi ska i denna nästa del komma in på alternativmedicinska produkter och några behandlingar och se hur de står sig vetenskapligt. Först ut är en produkt som vi bara inte får missa och som sägs ha en mängd olika positiva effekter, och det är aloe vera. Aloe vera sägs bland annat kunna behandla hudskador, håravfall, matsmältningsproblem och samtidigt förbättra leverfunktion och balansera pH-värdet i kroppen. Och då är min fråga: vad är aloe vera och vad har naturvetenskapen visat att den har för effekt?
Mm. Och det här är som du säger en väldigt populär produkt och det finns ju väldigt många olika arter av aloe som används för det här ändamålet. De kommer ursprungligen från Sydafrika. De spred sig sen för, vad kan det vara, 5 miljoner år sedan eller någonting till olika delar av världen. Så i olika kulturer har man sedan anammat de gynnsamma egenskaperna av de här växterna. Och det är alltså innandömet i aloeväxten, den här vätskan som finns, som många upplever har gynnsamma effekter på huden. Och den används också för att till exempel täcka över sår. Och man har därför letat intensivt efter sårläkande effekter, alltså mer än bara det här att täcka över sårytan. Men det har varit väldigt svårt att hitta några sådana komponenter. Och så vitt jag vet så har man fortfarande inte hittat någonting. Så att huruvida sårläkningen i sig förbättras är väl ännu oklart, skulle jag säga. Däremot så kan man ju betrakta då den här aloe-massan som ett mekaniskt skydd. Men därutöver är det tveksamt om det gör så mycket mer. Ja, om man använder den i hudkrämer eller andra hudprodukter så kan den här svalkande känslan förstås vara behaglig. Och kanske ger en viss återfuktning av huden om den är torr. Men det är ju många substanser som gör det. Och utöver den här generella effekten så vet jag inte om det finns någon dokumentation för att det skulle ha någon specifik effekt.
Och vad gäller det här med leverfunktion och balansera pH-värdet i kroppen, det har vi inte heller några tydliga belägg för naturvetenskapligt.
Ingenting så vitt jag vet. Det har gjorts kulturella jämförelser där man har försökt se då vad aloe används mot. Och lustigt nog så kan man ibland hitta direkt motsatta användningsområden i olika kulturer. Och det tyder på att det är snarare en förväntanseffekt, en placeboeffekt, än någonting reellt.
Vi lämnar aloe, har jag nog aldrig sagt. Jag har alltid sagt aloe vera. Jag visste inte att det fanns andra än vera, så att säga.
Jaha, aloe är familjenamnet.
Ja.
Sen finns det 200 arter.
Ja, vera fick ta täten.
Mm.
Kul för vera. Men näst på tur så har vi johannesört. Och den är ju lite, jag skulle inte säga att jag håller den extra kär på något sätt, men under läkarprogrammet som jag i alla fall utsattes för, eller vad man ska kalla det, så drogs den upp ett otal gånger som exempel att aktivt fråga patienter om när det kommer till alternativmedicinska produkter, för att den sägs interagera med annan eller med medicin, alltså naturvetenskapligt belagd medicin. Nu vet jag inte så jag ska uttrycka mig längre för att vara så korrekt som möjligt utan att trampa någon på tårna, men johannesört verkar påverka mycket annat.
Mm. Alltså generellt så är ju johannesört väldigt intressant, för det finns en lång traditionell användning mot nedstämdhet och lindrigare oro. Men det har varit väldigt svårt att hitta tydliga belägg för det. Men det finns ändå många studier som visar viss effekt. Det problematiska med dem är att det finns en geografisk variation mellan studierna. På så sätt att studier från Tyskland är mycket oftare positiva. För att där har man den långa traditionen av att använda johannesört för de här ändamålen. Och då finns det nog en hög förväntan där, och det innebär att de som gör studier publicerar resultaten om de blir positiva men inte om de blir negativa. Men så finns ju också den här oron kring bieffekter som du är inne på, och den är väl dokumenterad. Johannesört eller komponenter i johannesört ökar nivån av vissa enzymer i kroppen som bryter ner andra ämnen inklusive vissa läkemedelssubstanser. Och det är många läkemedel som påverkas och då får en svagare effekt. Det exempel som vi brukar använda i undervisningen, det är om kvinnor tar johannesört och p-piller, så kan johannesörten göra att p-pillerns innehåll bryts ner så att det inte ger den skyddande effekten och de kan ändå bli gravida. Och det finns ett antal sådana fall rapporterade. Och det finns andra sjukdomar, till exempel sådana som behandlas med blodförtunnande läkemedel. Det kan effekten av de läkemedlen minskas av samtidigt intag av johannesört. Och därför är det ju så oerhört viktigt att läkare frågar patienterna ifall de använder johannesört.
Finns det något annat alternativmedicinskt preparat utöver johannesört som har en liknande enzymhöjande och därmed också läkemedelssubstansnedbrytande effekt?
Jag törs inte svara på om det är någon som är liknande johannesört, men det finns andra som också påverkar andra läkemedel. Och det är inte bara alternativmedicinska örtpreparat, utan till och med ett livsmedel som grapefrukt innehåller komponenter som påverkar omsättningen av läkemedel i kroppen. Så det är också någonting som läkare kan behöva fråga patienter om när det gäller vissa läkemedel.
Så grapefrukt och johannesört ska man ha koll på.
Ja.
Ja. En produkt som faktiskt nämns redan under den här poddens första avsnitt och som vi äntligen får komma tillbaka till nu, känner jag, är kolloidalt silver. Det är något som används som desinfektion i vissa avseenden, men som också dricks av ett antal människor runt om i världen i tron att det stärker immunförsvaret och rensar kroppen från skadliga mikrober. Vad är kolloidalt silver och vad vet man om det egentligen?
Kolloidalt silver är små silverpartiklar, och enligt tillverkarna av de här och enligt farmakologisk forskning så är det frisättningen av silverjoner som har effekter. Och silverjoner kan då hämma bakterietillväxt. Det är väl den effekt som är mest belagd. Och det här används inom kirurgi, till exempel om någon har fått allvarliga brännskador och huden behöver läkas och man behöver göra transplantationer och annat. Så man har väldigt stora sårytor. Då kan man pensla på en silverjonslösning på det för att hämma bakterietillväxten. Så det finns en medicinsk användning som är väl belagd. Men huruvida de här nanopartiklarna frisätter tillräckligt mycket silver för att det här ska ha någon effekt vid invärtesbruk när man tar det via mag-tarmkanalen, finns det inga belägg för. Det finns inga studier som visar att det har effekt mot vare sig bakterier eller, som förespråkarna hävdar, virus eller parasiter eller tumörer i kroppen. Däremot så kan det här innebära att antingen vid långvarigt högt intag där människor då har fått en biverkan i form av blågrå färgning av huden. Och den går inte tillbaka när man upphör med intaget. Det är sällsynt. Ett större bekymmer är att om man intar för låga nivåer av någonting som hämmar bakterier, så kan det här faktiskt göra att en del bakterier överlever för att de har ett visst försvar mot det här ämnet. Det ser vi till exempel vid behandlingar med penicillin, och det ser man också med behandlingar av silverjoner. Och det här kan då leda till resistens mot silverjoner. Och det här är ju förstås mycket dystra besked för den framtida behandlingen av de här omfattande sårskadorna på brännskadepatienter. Så man väger ihop det här då, att det inte finns några dokumenterade effekter för invärtes bruk av kolloidalt silver och den uppenbara risken för kommande resistenser, så finns det inga som helst skäl att ta det. Och det är också därför som Läkemedelsverket avråder från det, eller det är till och med förbjudet att marknadsföra på det sättet. Kemikalieinspektionen säger att man får inte använda kolloidalt silver för att rena vatten som ska användas för invärtesbruk. Till och med det amerikanska forskningsinstitutet för alternativ medicin säger tydligt och klart på sin webbplats att det finns inga skäl att ta kolloidalt silver för invärtesbruk. Det som gör att man kan bli lite extra misstänksam mot marknadsföringen, det är att det säljs med multilevel marketing, alltså försäljningsstrategier och nätverk. Det bygger alltså på att man med personliga kontakter hittar kunder. Man ska alltså drabba sina vänner och bekanta med detta. Och det blir ju mycket känsligare situationer då om man påtvingar någon med sin bekantskap eller sitt släktskap de här produkterna. Och att företag använder sådana här metoder för att sälja någonting tyder på att då klarar sig inte produkten för sig själv, utan man måste utnyttja de här banden mellan personer som finns för att kunna göra vinst på produkten.
Vi ska lämna korridalt silver och faktiskt ge oss in i en lyssnafråga som har kommit in från Katarina. Och det handlar om att äta moderkakan. Och det här är intressant, för jag har ju ändå någon typ av bakgrund i gynekologi och obstetrik och har själv varit med när nyblivna mödrar har bett om att få ta hem moderkakan i en plastpåse. Och sen har inte jag haft någon som helst aning om vad de ska göra med den där moderkakan. Och då fick jag ju läsa på lite. Och då har jag förstått att det handlar om att äta moderkakan, vilket förekommer bland nyblivna mödrar, då det sägs innehålla mycket järn och hormoner. Och det vanligaste sättet har jag då lyckats ta reda på här. Att förbereda denna på verkar vara att ångkoka, därefter torka och sist pulverisera. Och sen så intas den antingen som extra tillskott i shakes eller på andra sätt för att förstärka och näringsboosta det man ändå ska förtära. Och då till min fråga. Vad finns det för fördelar med att äta moderkakan egentligen?
Inga som helst, så vitt jag vet. Om man behöver mera järn så finns det ju mycket mer praktiska sätt att göra det i form av läkemedel som innehåller järn. Näringsinnehållet i form av makronutrienterna, protein, fett och kolhydrater, de kan vi ju tillgodose med vanlig kost. Så det är ju inget problem. Och hormonerna som skulle eventuellt tillföras, ja, då kan man ju undra till att börja med hur mycket av dem finns kvar när man har gjort den här behandlingen med ångan och med torkningen och så vidare. Det är ju tveksamt, och frågan är då om det finns några sådana effekter dokumenterade. Och de studier som är gjorda har inte kunnat se några effekter, efter vad jag har kunnat hitta i litteraturen i alla fall.
Nej, för jag läste någonstans, för det var också en följdfråga, nu tog du upp det redan, att för den som inte vet, så när man kraftigt värmer upp någonting som innehåller makronutrienter och ofta proteiner i synnerhet, tror jag, så denaturerar det förstörs ju och är ju inte lika näringsriktigt sen, nästan oavsett hur man har hettat upp det. Och sen finns det, har jag förstått det, lite skillnader mellan hur man går tillväga i att hetta upp saker, men jag läste någonstans, och det var absolut inte en studie, det är därför jag vänder mig till dig här nu lite försiktigt, att man har tittat på effekten av att motverka baby blues och någon typ av postpartum, alltså efter förlossningsdepression och nedstämdhet.
Nej, det var ju i alla fall en av tankarna, att det skulle kunna minska risken eller till och med behandla förlossningsdepression eller stimulera mjölkproduktion för amning. Och de studier som jag har sett om det visar att det är ingen sådan effekt. Och det finns ju andra sätt att behandla det här om det skulle behövas, som inte innebär de risker som en placenta skulle kunna innebära.
Nej, precis. Och nu när du säger risker, för det har jag inte ens nämnt ännu, vilka risker tänker du på?
Ja, placentan är ju en skyddsbarriär mellan mamman och fostret, och där ansamlas då en del gifter och en del metaller. Faktiskt silver kan ansamlas i placenta om mamman intar kollidalt silver, förmodligen. Studierna är gjorda i råtta och där kunde man se det. Så att placentan är alltså det här filterorganet, och därför så är det ju lite märkligt att mamman skulle vilja äta upp det. Den farhåga som i alla fall har funnits, men det vet jag inte riktigt hur kunskapsläget är idag, det är att det skulle finnas risk att få i sig viruspartiklar från placenta också, för att i placentavävnad så aktiveras tydligen en del virus som finns i vår egen arvsmassa. Men om det där är en reell risk har jag inte sett någon bedömning av. Men det är ju så märkligt med placentan att under däggdjurens evolution så uppkom placentan delvis tack vare att vissa virusproteiner användes i den här barriären. Och det är ju en märklig knorr på evolutionära slumphändelser att ett virus faktiskt kan bidra med något konstruktivt i det fallet. Men det finns ju många andra virus som ligger och lurar i vår arvsmassa. Och om det är så att de blir aktiva i placenta, så är det väl knappast någonting önskvärt som man vill stoppa i sig. Man har också funderat på varför andra arter tydligen äter placentan efter förlossningen. Och en hypotes har varit då att det skulle vara för att få i sig näringsämnen. Och det kanske kan vara bra för en växtätare att få i sig mera järn. Men det kan också vara så att de djur som är bytesdjur äter upp placentan för att det inte ska lukta blod runt omkring som drar till sig rovdjur, vargar, rävar och andra som gärna skulle komma och kalasa på den här vävnaden. Och kanske till och med äta upp den nyfödda ungen då. Så det kan vara en förebyggande försvarsmekanism som har evolverat hos olika djurslag att mamman äter upp sin egen placenta.
Och den överlevnadsinstinkten rör inte människor idag i alla fall. Kanske förr, det vågar jag inte uttala mig om. Innan vi kommer in i nästa del, som också är den sista delen av vårt samtal, ska vi bara raskt titta på några behandlingar. Och först ut är Reiki, kanske, som jag själv aldrig hade talat om innan jag började läsa på inför dagens samtal. Vad är det för något och vad används det till?
Reiki är en healingmetod som introducerades av en japan som levde någonstans från slutet på 1800-talet och en bit in på 1920-talet. Och han ansåg att man kunde bota eller lindra sjukdomar med den kraft som kom ur handflatorna på den som erbjuder den här behandlingen. Och det finns inga som helst belägg för att det här skulle kunna existera överhuvudtaget. Alltså det är en variant på therapeutic touch som det kallas i USA. Alltså en handpåläggning som inte är en fysisk handpåläggning med kontakt. Utan man håller handen intill i det fallet och anser att den här energin strålar ut och har effekter. Men det har gjorts fina studier på det som visar att det finns ingen sådan effekt. Så Reiki är en rent pseudovetenskaplig lära när det gäller de medicinska påståendena.
Och hur är det med bioresonans?
Ja, det är en lite modernare företeelse. Det började väl ordentligt på 70-talet. Det var framförallt en person med kontakter till antroposofin som påstod sig ha utvecklat en metod att med elektroder mäta hälsotillståndet i patienter. Så de kopplar alltså elektroder, eller det räcker att patienten får hålla i elektroder, så påstår de att de här apparaterna ska kunna känna av om det är något som är i olag i kroppen. Om man har förhöjda nivåer av bakterier eller virus eller parasiter eller om det är andra ämnen som är i olag på något vis. Och på marknaden finns det idag, det är säkert 40-50 olika fabrikat av de här, som alla har det gemensamt att det här är ren bluff. Fenomenet bioresonans och sån här energimedicin, det är inget verkligt fenomen de mäter. De här apparaterna är rätt dyra, så de säljs ju då till alternativterapeuter som använder det på sin mottagning. De kan kosta 120-150 000 kronor ungefär. Så här kan man ju säga att det är alternativterapeuterna som blir lurade av de här tillverkarna. Men terapeuterna måste ju sedan ta in den här kostnaden på sina klienter, så att i slutändan så blir det ju konsumenterna som får betala för detta.
Då slänger jag ut en sista behandlingsform. Får vi se vad du har att säga om den. Zonterapi.
Ja, det är alltså tanken att bålens olika organ på något vis skulle vara projicerade eller representerade i en viss del av kroppen. Till exempel fotsulan. Så på fotsulan eller under fotsulan tänker man sig då att varje organ har en viss zon. Det kan också vara i handflatorna eller i ansiktet. Och man har också en variant av detta i ytterörat där viss akupunktur ges i ytterörat. Och då tänker de akupunktörerna säga att ytterörat motsvarar en människa ihopkrupen i fosterställning. Och så applicerar man nålarna där man tycker då det motsvarar människans olika organ. Och ytterligare en variant slutligen som i någon mån liknar detta, det är ju irisdiagnostik, iridologi, där utövarna tycker sig se i regnbågshinnan i ögat hur olika organ är representerade och påstår sig kunna avläsa hälsotillståndet i olika organ, lever, njure, hjärta och så vidare i regnbågshinnan i ögat. Allt detta är fullkomligt nys. Det finns inga belägg för detta. Det finns studier gjorda på fotzonterapi, men man hittar inga samband mellan olika punkter under fötterna och organen i kroppen.
Men det finns ju också de som hävdar, nu vet jag inte om det går in under begreppet zonterapi, men att man har ont på ett ställe. Vi säger att man har ont i benet någonstans och så trycker man någonstans kring nacken eller axlar och så får man olika typer av lättnader. Är det placebo då? Eller finns det någon som helst koppling? Jag tänker, för nerverna är ju väldigt vitt spridda i kroppen.
Det skulle kunna vara placebo, men jag kan också tänka mig att nerver från olika delar av kroppen har banor som ligger nära varandra eller hamnar ganska nära varandra i hjärnbarken när de landar där, så att den ena upplevelsen kan påverka den andra. Men därmed är det inte sagt att man genom att klämma på foten når upp i hjärnan till att börja med och sen tillbaka ner i ett organ i bålen så att det får någon meningsfull effekt. Utan det är bara känslan i så fall, möjligen, som skulle kunna vara en gemensam nämnare i någon mån.
Ja, jag förstår. Hur stor skulle du säga att sannolikheten är att det faktiskt finns effekter hos någon av de här behandlingarna som den naturvetenskapliga forskningen inte kunnat påvisa?
Där man kan vara mest optimistisk tycker jag är när det gäller vissa örtpreparat eller växtpreparat. Vi vet ju att mot en tredjedel eller så av de läkemedel vi använder idag, de har ett ursprung i växtvärlden, antingen som en ursprunglig observation eller som en råvara eller på något sätt. Så det finns säkert lite mer att hämta där. Men när det gäller de här välkända örtpreparaten som johannesört och andra, så har man ju jobbat rätt länge med dem utan att hitta något riktigt substantiellt. Så att så småningom får man väl ge upp de förhoppningarna. Men det finns alltså möjligheter att det kan dyka upp något ytterligare. Men den moderna forskningen jobbar inte på det sättet, utan idag gör man systematiska, gigantiska bibliotek av substanser för att se om man kan hitta någon som påverkar den måltavla i kroppen som man vill nå för att behandla på ett visst sätt. Till exempel begränsa tumörtillväxt eller annat. Så man jobbar idag mer rationellt och mer systematiskt än att mer eller mindre på måfå försöka hitta substanser i en komplex blandning från en växt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då har vi fått lite mer koll på några produkter och några behandlingar. Men hur tillämpar vi nu denna nya kunskap? Det finns nämligen en kritik och ett kunskapsgap bland läkare och annan vårdpersonal avseende just alternativmedicin som inte är ointressant att ta upp i det här samtalet, tycker jag. Vilket gör att det från den naturvetenskapliga sidan upplevs svårt att ibland bemöta patienter i dessa frågor, på samma sätt som det från patienternas håll kan upplevas sakna trovärdighet när läkaren inte är insatt i preparatet eller behandlingen. Och för att få lite hjälp på traven så tänker jag nu ta upp några situationer som jag tänker kan uppkomma i närheten av alternativmedicin och skulle vilja höra hur du resonerar kring dessa Och jag kan börja med en första situation, så kan vi ju liksom ta det en efter en då. Jag är patient och sitter hos min läkare som uppenbart inte har någon koll på alternativmedicin. Jag blir bara frustrerad då jag vill få hjälp att förstå ifall det jag testat kan påverka annan medicinering och även ifall jag kanske ska prova någonting annat i alternativmedicinsk väg som jag har hört talas om kan vara bra för mig. Om jag har frågor kring min alternativmedicin som patient, kan och bör jag ta det med min läkare då?
Man ska ta det med läkaren eftersom det kan ha stor betydelse, särskilt om man har andra läkemedelsbehandlingar parallellt. Och det kan förstås hända att läkaren inte är insatt i just den produkten och dess effekter. Men läkaren kan ganska snabbt ta reda på det och har förhoppningsvis förmågan att bedöma olika källors trovärdighet. Och jag har flera läkarstudenter som har berättat att de på vårdcentralerna tillsammans med en rutinerad läkare fått se den här situationen när patienten frågar om någonting som läkaren inte känner till. Och då går läkaren till datorn och gör en sökning på stående fot. En läkare kan väldigt mycket, men det är orimligt att de ska kunna allting. Och det är så härligt att höra att den prestigen inte finns längre, utan man går till datorn och gör en sökning i de databaser där man kan hitta information.
Ny situation. Säg att läkaren avråder från eller ifrågasätter behandlingen. För den som lyssnar och som provat något eller regelbundet konsumerar något som klassas som alternativmedicin och upplever att det fungerar, hur tycker du att man då som patient ska möta ett sånt ifrågasättande?
Man ska fråga läkaren varför den här behandlingen ifrågasätts. För att läkaren måste kunna motivera det. Många alternativmedicinska behandlingar är ju harmlösa och då spelar det ingen roll om patienten fortsätter med det. Men det finns ju några få där det är, som vi säger, kontraindicerat. Man ska inte ta bägge samtidigt och det måste läkaren kunna förklara.
Så om man inte håller med sin läkare i utfall, så fråga varför och vänta på ett bra svar.
Absolut.
Bra. Ny situation. Jag är nu i en hälsokostbutik eller ett apotek och ber om hjälp och erbjuds alternativmedicin när jag kanske egentligen hade väntat mig ett läkemedel. Själv är jag skeptisk till alternativmedicin. Tycker du att jag bör ifrågasätta personalens rekommendation?
Vilken typ av butik var det här, sa du? Var det en hälsokostbutik?
Ja, det var antingen det eller ett apotek. Det kanske gör skillnad, då får vi välja.
Det gör skillnad. Om det är en hälsokostbutik så kanske det inte finns några riktiga läkemedel där, utan de har ju bara sina produkter och de vill ju sälja dem. Och man ska ju självklart ställa frågan där, men man kan ju inte ha så höga förväntningar så att egentligen ska man nog söka informationen från annat håll. Är man på ett apotek och de aktivt föreslår någonting alternativmedicinskt, vilket har hänt bekanta till mig, till exempel att de gick in för att köpa något åksjukemedel men blev föreslagna att köpa akupressurband istället mot åksjuka, då ska man ifrågasätta det. Och då ska man be att få tala med den som har en farmaciutbildning, apotekaren eller receptarien på apoteket. För att där måste man få argument från dem. Och nu är det ju så olyckligt i apoteken i Sverige idag att det som säljs i handelsvarusortimentet eller receptfritt har inte samma grad av faktagranskning som det som är receptbelagda läkemedel.
Menar du då att om man är ute efter ett mer vetenskapligt belagt svar så har man större chans att finna den på apoteket via en farmaceut än via någon som jobbar i hälsokostbutiken?
Självklart, det är ju en enorm skillnad.
Ny situation. Jag lovar, det här är den sista. Jag lider av smärtor, upplever inte att de läkemedel jag har fått från sjukvården hjälper. Min granne erbjuder mig något örtbaserat som jag identifierar som alternativmedicin som hon upplever har fungerat för henne. Bör jag ta emot och prova? Vad är det värsta som kan hända egentligen?
Man bör först och främst ta reda på mer information om den här produkten. Är det ett örtpreparat som är köpt utomlands? Eller är det i Sverige med den produktkontroll och lagstiftning som finns här? är ju en viktig fråga. Och skälet till att man måste vara försiktig här, det är att många örtpreparat har befunnits innehålla läkemedelssubstanser och ibland väldigt kraftiga läkemedel som ger effekten. Både i salvor och kapslar så har tillverkarna lagt in läkemedelssubstanser och ibland till och med förbjudna läkemedel, alltså sådana som är avregistrerade för att de har haft allvarliga biverkningar. Och Läkemedelsverket gör varje år granskningar av vissa produkter för att se hur pass väl de stämmer med innehållsdeklarationerna. Och det typiska är då att sådana här läkemedelssubstanser inte är deklarerade på förpackningarna. Sen kan det vara vissa örtpreparat som innehåller toxiska substanser, gifter, i form av tungmetaller. Det förekommer till exempel inom ayurvedisk medicin att det har varit så höga nivåer av tungmetaller att det har varit farligt att använda preparaten. Så man ska inte ta någonting osett. Ja, vi har ju läst skräckhistorier förstås om idrottsmän som har tagit örtpreparat som har varit antingen haft hormonliknande substanser från växterna eller kanske till och med varit spetsade med hormonsubstanser. Och sen har de fastnat i dopingkontroller på grund av det. Så man kan inte vara nog försiktig. Särskilt då med produkter från vissa geografiska områden och vissa produkter som man köper på internet.
Ja, nu är du inne på det här med regleringar och försäkringar kring just alternativmedicin. För min följdfråga på det är, vart vänder man sig om man vill framföra klagomål kring sin alternativmedicinska behandling?
Det här är en jätteviktig fråga för att konsumentskyddet är uselt när det gäller alternativmedicinska metoder och produkter. Det här faller verkligen mellan stolarna. För det är ingen myndighet som egentligen, vad jag förstår i alla fall, har något konkret uppdrag att bevaka detta. Och det innebär ju att i slutändan så blir det väl ändå Konsumentverket och konsumentombudsmannen som det här hamnar hos om man har betänkligheter eller vill klaga på någonting som har hänt. Att man har fått biverkningar till exempel eller att effekten har uteblivit. Man skulle önska att expertmyndigheterna här, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket och kanske Livsmedelsverket när det gäller kosttillskott kunde jobba mera proaktivt, men det gäller ju att de får resurser för att göra det också.
En liksom fortsättning lite på det här med regelverk. År 1984 så bildades Kommittén för alternativmedicin, även förkortat som KAM, vilket är en organisation som bland annat kämpar för förskrivningsrätt, vilket innebär rätt för alternativmedicinare att skriva recept på olika homeopatiska preparat, örtmediciner och kosttillskott. I en intervju med dåvarande ordförande Susanne Nordling så sa hon att det annars blir så att när ett preparat med naturvetenskapliga mått bevisas fungera så blir det läkemedel och då försvinner det från den alternativmedicinska hyllan. Och det här var ju det vi var inne på lite tidigare. Vad tänker du kring det?
Ja, jag tror inte det där har skett någon enda gång, så egentligen så är det inget problem. För det finns, så vitt jag vet, ingen produkt som har tagit det steget. Och skulle det vara en enda så är det inte heller särskilt mycket att hetsa upp sig över. Så den här organisationen, KAM, Kommittén för alternativmedicin, det är ju en branschorganisation som har krympt rejält. Senast jag tittade på den så var det bara 3 delförbund. Och kanske 60 enskilda personer som var medlemmar. Så det är ju en pytteliten organisation. Den var större tidigare. Och deras dilemma, det var ju då att de hade så olika aktiviteter företrädda. Så olika terapier företrädda. Och då blir de ju bakbundna. För att då kan de ju liksom inte ifrågasätta någon av sina egna medlemmar. Utan det blir att allting tillåts. Och då förlorar de ju tilltro.
Så det var svårt att bedriva den på ett expansivt sätt.
Ja, det var ju omöjligt skulle jag säga. Men det här är någonting som verkligen kännetecknar alternativmedicinen. Att det finns nästan ingen intern kritik. Det är inget eget renhållningsarbete ens med de mest bizarra terapierna. Inom den vetenskapsbaserade medicinen så är det ju rejäla rallarsvingar ibland mellan forskare som kritiserar varandra och uttalar sig om metoder som de tycker inte håller måttet. Men inom alternativmedicinen så tassar alla väldigt försiktigt och vågar inte kritisera varandra. Och det är väl kanske för att de i någon mån ser att de är lika goda kolsupare allihopa, mer eller mindre, eftersom de jobbar med icke-evidensbaserade metoder.
Ja, och alternativmedicinare, har jag förstått det, har regleringar i hälso- och sjukvårdslagens 4:e kapitel. Det här har jag såklart kollat upp, det är inget jag drar upp ur bakfickan. Men exempelvis då så är det förbjudet att behandla barn under 8 år och gravida kvinnor. Det är heller inte tillåtet att behandla sjukdomar som diabetes, epilepsi eller cancer. Och inte heller olika smittsamma sjukdomar, vilket man nästan kunde ana då. En ledande fråga kanske, men hur ser du på det som varit kring olika behandlingsalternativ som poppat upp senaste 2 åren mot covid-19?
Ja, till att börja med måste jag säga att den här kvacksalverilagstiftningen är ju föråldrad. Det nya förslaget är att det skulle inte vara tillåtet att behandla allvarliga sjukdomar generellt. För gör man en lista så är det så lätt att man missar någonting. Och då finns det kryphål för alternativterapeuterna. Och sen åldersgränsen vill man höja till 15 år. Så vi får se vad som händer med den fortsatta bearbetningen av de här förslagen.
Och frågan då, hur du ser på att det har poppat upp väldigt många olika alternativmedicinska metoder mot just covid-19?
Ja, alltså det var ju nästan komiskt mitt i all tragedi när covid hade proklameras vara en pandemi. Det dröjde inte många veckor eller dagar förrän det var flera alternativmedicinska metoder som marknadsfördes. Och det var ju förstås fullständigt orimligt att någon skulle kunna ha belägg för att det fungerade. Och mycket kom från Kina där det var överdrivna rapporter även i vetenskapliga tidskrifter, och jag granskade många av de här artiklarna. Och det handlade då många gånger om komplexa blandningar av örtpreparat från traditionell kinesisk medicin som man tyckte sig ha sett verkade mot andra typer av virus. Men det fanns ju inga belägg för att de skulle fungera mot det här nya coronaviruset. Det kom en studie från Indonesien som hävdade att risken att dö i covid-19 korrelerade med låga nivåer av D-vitamin. Men när några andra forskare från Indonesien omedelbart försökte lista ut vilka de där forskarna var och hur deras studie var gjord, så visade det att det fanns inget etiskt tillstånd. De beskrev data som normalt inte mäts på sjukhus i Indonesien, och vad värre var, det gick inte ens att hitta forskarna. Så vi vet fortfarande inte vad det var för filurer som publicerade den studien, om det var någon D-vitamintillverkare eller vem det var. Så att det har förekommit en hel del konstigheter. Totalt sett så är det över 100 publicerade artiklar som har dragits tillbaka om covid-19. För att vid närmare granskningen så har det inte hållit måttet. Och man kan ifrågasätta hur data var insamlade och om det fanns etiska tillstånd och annan problematik.
Ja, och nu har ju du både erfarenheten och kompetensen att granska artiklar och studier som kommer ut, och många kollegor med dig. Men för de flesta på stan, som ändå är majoriteten av de som lyssnar på det här, så oavsett om de dras tillbaka senare eller inte, så har ju de antagligen hunnit göra en och annan rubrik i kvällspressen innan dess och blir då också stoff för middagsunderhållningen. Hur ska jag som lekman tänka, tycker du, om jag får höra om en behandling mot covid-19, i första hand om den inte kommer från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten, men även när den kommer därifrån? Hur gör man den bedömningen?
Mm. Det är inte lätt. Och här vilar ju ett tungt ansvar både på forskare och journalister att göra en faktakontroll och se varifrån informationen kommer innan de skriver om den i olika sammanhang. Men man kan faktiskt göra en del som enskild person också. Förutom det du var inne på, att man kollar då hos Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen på deras webbplatser eller Läkemedelsverket, så kan man gå in på den europeiska myndigheten för smittsamma sjukdomar, ECDC, som ju har kontor här i Sverige, eller den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, och söka informationen där för att se om det överhuvudtaget finns något där. Finns det ingenting alls, ja, då ska man ju vara väldigt försiktig, för att då är det nog knappast värt det om det inte har nått dit. Och sen får man då försöka se vad de skriver. Och på EMA och på flera av de andra så finns beskrivningar av metoder ofta på ett begripligt språk för den som inte är insatt i medicinsk terminologi.
Då är det dit man vänder sig alltså?
Ja.
Ja, men det är toppen. Så får man ta med sig det och försöka komma ihåg det. Du är ju utan underdrift uppenbart kritisk till alternativ medicin och har ägnat många år åt att med naturvetenskapliga begrepp ifrågasätta och utbilda kring läget och innehållet. Samtidigt verkar ju väldigt många människor dras till alternativ medicin. Varför tror du att det är så?
Alternativmedicinen tillhandahåller enkla förklaringar och enkla beskrivningar av hur saker och ting fungerar i den mån de fungerar. Och jobbar mycket med personliga kontakter, det personliga vittnesbörd om effekter. Och det har ett stort intryck på oss människor, mycket större för de flesta än vad statistik kan göra. Men har man en smula erfarenhet av vetenskap så vill man ju gärna se statistik för att bedöma sannolikheten att någonting fungerar. Här ser vi också en skillnad att många alternativterapeuter, de hävdar för sina klienter att de ska skräddarsy en behandling som är unik för den individens speciella problematik. Och om jag skulle få en sån rekommendation så skulle jag bli jättenervös. För hur kan då terapeuten veta att det där kommer att fungera på mig? Om jag blir sjuk, då vill jag ha en vanlig sjukdom som massor med människor har haft och där man har goda erfarenheter av behandlingar som fungerar på de flesta med den åkomman. Så det är alltså ett helt annat tänkesätt. Jag vill gärna vara en i mängden när det gäller sjukdomar, för då vet jag att då finns det mycket erfarenhet av att behandla.
Ja, för när du nu berättar om vissa av dessa behandlingar och produkter som man kanske till och med utan tvivel kunnat bevisa inte fungerar, kommer ju vissa fortsatt att använda sig av det i tron att det har effekt eller upplevelsen att det har effekt. Tycker du med det att det förekommer en del faktaresistens inom området?
Det finns helt klart faktaresistens bland många utövare av alternativ medicin. Vilket inte är så konstigt, för i synnerhet om de har jobbat lång tid med en metod och har trott bergfast på den, då ska det ju mycket till om de ska överge det och inse att de faktiskt hade fel. Så där finns det faktaresistens. När det gäller personer som får behandlingar så hoppas jag i alla fall att det finns en lite större öppenhet där. För det är nog så att många som får eller tar behandlingar med alternativmedicin nog helt enkelt är oinformerade eller ofullständigt informerade om graden av bevis, graden av evidens för eller mot den metoden. Och där kan man ju förhoppningsvis föra en konstruktiv diskussion om vilka påståenden som är rimliga att tro på och vad som är överdrivet. Ett intressant argument i sammanhanget är ju också vilken tilltro tillverkarna av preparat har till sina produkter. Jag brukar jämföra då hur mycket som återinvesteras i forskning hos läkemedelsföretag jämfört med homeopatitillverkare. Och läkemedelsbranschen, säga vad man vill om den, men den är ju oerhört forskningsintensiv, en av de absolut mest forskningsintensiva av alla typer av företag. Så i genomsnitt så återinvesterar läkemedelsföretag 17% av intäkterna i ny forskning. Hur mycket återinvesterar ett homeopatitillverkande företag? Jag har hittat information för ett av de absolut största i världen. De forskar för 0,25% av sina intäkter. Det är ju som de själva inte tror på det. För om de trodde seriöst på att homeopati fungerar, då skulle de ju verkligen forska på det för att kunna få Nobelpris. För så sensationellt skulle det vara. Så redan där kan ju vem som helst inse att här finns det en total skillnad i attityd mellan de som forskar med vetenskapliga metoder och de som bara säljer någonting för att tjäna pengar.
Ja, och ändå är det ju väldigt många av de som är övertygade om att det fungerar, att det faktiskt fungerar. Om det nu är så många människor som upplever att det fungerar och det kanske inte i vissa avseenden finns avsevärda biverkningar, borde man då ändå avråda folk från detta?
Många av de alternativmedicinska metoderna är harmlösa. Och om patienter använder dem parallellt med fungerande behandlingar så är det säkert ingen skada skedd, förutom att det kostar pengar. Så man måste inte alltid aktivt avråda från alternativmedicinska behandlingsmetoder. Och om patienten upplever en förbättring av dem så kan ju det förstås vara ett skäl att fortsätta med de behandlingarna. Så jag är inte för ett generellt förbud mot alternativmedicinska behandlingar. Men det jag vill åstadkomma det är att människor ska kunna göra informerade beslut om vad de vill använda för metoder.
Mm, snyggt. Vad tror du att traditionell hälso- och sjukvård kan lära sig av alternativmedicinen?
Ja, det här är en fråga som dyker upp ibland och där företrädare för skolmedicinen säger att ja, vi kan ju faktiskt lära oss mycket av alternativmedicinens attityd till patienterna, att lyssna på patienterna. Men det där är ju inget nytt. Det är en överdriven hovsamhet. Alla vet ju att om vi fick längre tid mellan läkare eller sjuksköterska och patient så skulle patienten må mycket bättre. Det är bara det att inom sjukvården så finns det tidsbegränsningar för hur lång tid man kan ha det här förtroendeingivande samtalet. Men det kommer alltid att vara så att vissa har behoven av de här längre samtalen, fullt förståeligt. Och då kanske vissa alternativterapeuter ändå kan göra en insats genom att lyssna på människor. Jag skulle väl hellre se ett system där vi har jourhavande medmänniska som kan diskutera med människor om vad det är för problematik för att se om det möjligen finns någon terapi eller behandling att erbjuda eller om det räcker att prata.
Och vad tror du då såklart som följdfråga där att alternativmedicinen kan lära sig av hälso- och sjukvården?
Allt, håller på att säga, när det gäller att ställa diagnos genom att ta in så mycket information som möjligt och att behandla med evidensbaserade metoder.
Du, Dag, nu vänder vi ju blicken lite tillbaka mot våra inledande föreställningar, för vårt samtal börjar tyvärr lida mot sitt slut. Och så ska vi se om det vi började samtalet med är sant, falskt eller kanske halvfabrikat. Alternativmedicin är naturligare för kroppen och därigenom potentiellt mindre skadligt.
Nej, det är falskt.
Grunden till all medicin kommer från växtriket och det vi idag kallar alternativmedicin.
Falskt.
Alternativmedicin bygger på samma kunskapsgrund som naturvetenskapligt baserad medicin.
Falskt.
Mycket falskt där.
Ja.
Alternativmedicin är aldrig verksamt.
Det är också falskt. Alternativmedicin kan vara verksam. Och man ska inte a priori utesluta den möjligheten.
Nej, så det är aldrig där som är problematisk i föreställningen. Då. Mm. Så det är något halvfabrikat. Det kan ibland vara verksamt, ibland inte.
Det skulle kunna vara det, ja.
Ja.
Det beror på vilka metoder vi inbegriper i konceptet alternativmedicin.
Ja. Och slutligen, den som tror på alternativmedicin är faktaresistent.
Falskt.
Några sista välvalda ord som du vill addera som du inte tycker att vi har kommit i kontakt med under dagens samtal på ämnet alternativmedicin?
Jag har täckt in väldigt mycket.
Ja, det är också poängen med de här samtalen, att försöka få en bred förståelse.
Ja, det finns en sak som vi inte har berört särskilt mycket och det är den forskning som ändå görs på alternativmedicin. För att i USA har det funnits nu i 30 år ett forskningsinstitut som delar ut medel för sådan forskning. Och åtminstone de sista 15 åren har de haft en budget på ungefär motsvarande 1 miljard kronor per år. Och då tycker man att det borde ha kommit ut någonting av det här. Så vad kan man då säga att man kan rekommendera för behandlingar av allt som har beforskats under den här tiden? Och svaret är ingenting. Den här forskningen har väl i någon mån varit värdefull ändå, åtminstone en del av den, på så sätt att man har konstaterat detta. Men det leder ju inte till någonting. Marknadsföringen fortsätter ändå av de här metoderna. Den lever sitt eget liv. Så att medan mycket av sjukvården är evidensbaserad. Det finns förstås kommersiella intressen hos läkemedelsföretag, men man måste ju ändå visa evidens. Så finns det liksom ingenting sådant som filtrerar alternativmedicinen. Utan det är en kommersiell marknad och i någon mån ideologisk. Men de här naturliga filtreringsprocesserna som tar bort metoder som inte fungerar, det existerar inte i alternativmedicinen.
Och där, Dan, sätter vi punkt för dagens samtal. Jag skulle vilja tacka dig så jättemycket för din tid. Vi sitter ju här trots allt på ditt kontor i Uppsala, att du öppnade upp den för inspelningens skull och för att du har hjälpt mig och lyssnarna att få en bredare förståelse för den alternativmedicinska världen.
Tack själv för många bra och relevanta frågor.
Tack så mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.